En podcast från Aftonbladet.
Vi ska prata om kvinnor. Hur de röstar, hur de inte röstar, hur de verkligen inte röstar. Vad är ens politik för kvinnor? Behövs den? Hur mår partierna som inte får kvinnliga röster? Och vad gör de för att ändra på saken? Sen ska vi också hinna med att diskutera partiledarnas nya nej-strategi. Varför alla anklagar Sverigedemokraterna för fusk. Och den pågående flörten mellan Magdalena Andersson och Ebba Busch. Det är dags för Aftonbladets politikpodd. En runda till. Hej, pollen i luften, politik i luften. Det är vår, det börjar bli varmt och instängda med mig, Olivia Svensson, i en ganska mörk studio långt från blommande körsbärsträd och ljumma vindar är...
Myra Avade.
Hej.
Jag tyckte du beskrev det mer deppigt än det är. Jag tycker det är ganska trevligt här inne.
Bra. Hej Olof också, Svensson.
Hej, hallå.
Jag blev glad att ni kröp in här med mig idag, för vi har ju viktiga grejer att avhandla som vanligt och många grejer att avhandla framför allt. Jag tänkte att vi ska börja med ett litet raskt nyhetssvep så vi hinner med allting. I förra avsnittet så berörde vi det faktum att en valrörelse är lite av en cirkusapesäsong för partiledarna som plötsligt ställer upp på allt möjligt högt och lågt, som fördomsshowen i SVT till exempel. Men det kan hända väldigt mycket på en vecka, för nu verkar det som att de här spexvindarna har vänt lite. Nu tackas det nej på lite olika håll, Olof. Kan du berätta?
Ja, det mest uppmärksammade är ju då att ett DN-grepp där de ska intervjua alla partiledarna om kulturpolitik, och det här ska hållas då av Edvin Törnblom. DN la ju ut en artikel om den här nya satsningen, en så kallad införartikel här i veckan, eller om det var förra veckan. Och då dröjde det inte länge till förrän det tog hus i helvete på Twitter och andra sociala medier. Det är ju nämligen så att det har hittats då videos där Törnblom säger att hans statsministerkandidat är Magdalena Andersson.
5 år gamla videos ska vi kanske tillägga.
Precis. Och sen ytterligare en video där han då gör något nummer som tolkas som elakt mot Ebba Busch, eller att hon utmålas som inte den bästa politikern. Och det här har ju då fått tid partiledarna att hoppa av den här intervjun en efter en, förutom Simona Mohansson som nu är den enda.
Som inte har råd att tacka nej till någonting kanske, vi ska säga.
Det är dina ord, men ja. så hon är ju den enda som representerar Tidö-sidan i den här intervjusatsningen så som det ser ut nu.
Just det. Och Edvin Törnblom, ska vi då säga, om man inte vet, är ju en känd nyhetsprofil. Han har bland annat en egen show just nu som han uppträder med. Hur tycker du att partiledarnas argumentation funkar här med de som väljer att tacka nej?
Alltså jag blir väldigt trött på kulturkrig, särskilt när det är en valrörelse där man kan syssla med väldigt mycket annat. Och det är ju, jag vet inte om de hade tackat ja. Om de inte hade tackat ja innan, är det konstigt att de går ut och säger att Edvin Törnblom ska intervjua de här partiledarna. Och har de tackat ja, då har de ju gjort dålig research, för att de borde ju vetat vad han har sagt. Och sen är det ju så, när människor som inte jobbar med politik och inte är nyhetsjournalister gör intervjuer, då kanske man måste acceptera att de kanske har politiska åsikter.
Precis. De ställer ju upp hos Henrik Jönsson till exempel, många av dem.
Ja, det verkar inte vara något problem. Utan, så att jag tycker egentligen att det här är en dum diskussion. Det är klart att du kan sätta dig och ha en intervju med en person som inte tycker likadant som dig.
Det kanske till och med kan bli ett ännu mer spännande samtal.
Ja, varför inte? Varför ska det vara filterbubbla? Varför ska man sitta hos Henrik Jönsson om man är en högerpolitiker? Och varför kan man inte sitta och intervjua sig Edvin Törnblom? Jag förstår inte riktigt varför det här har blivit en debatt. Jag tycker det är lite fegt av de här partiledarna faktiskt som hoppar av.
Sen har ju Sverigedemokraterna ställt till med en hel del oreda i riksdagen. Efter en votering under onsdagen anklagades partiet för att ha fuskat. Och då är min fråga, kan man alltså fuska under en votering?
Man kan inte fuska. Men det här som handlar om kvittningssystemet, det är ju ett avtal som inte handlar om regler. Så det är ju inte fusk att bryta mot ett avtal, men det kan ju ändå få konsekvenser.
Berätta lite mer ingående så att vi förstår exakt kvittningssystem.
Det är ju en informell överenskommelse, alltså det är ingenting som riksdagsförvaltningen styr över, utan det här har ju de olika partierna kommit överens om att, och syftet är ju att styrkeförhållandet ska vara detsamma i riksdagen om någon riksdagsledamot från den ena sidan då måste vabba eller måste vara hemma i Sölvesborg eller måste åka på någon älgjakt eller vad man nu sysslar med. Då ska den personen, en person från den andra sidan då kvitta ut sig.
Okay.
Så att man då ska kunna genomföra omröstningar i riksdagen som om alla vore på plats, alltså med samma styrkeförhållande.
Och då gjorde Sverigedemokraterna inte så den här gången, utan de tog in två personer extra då, eller vad man ska säga.
Ja, alltså de hade ju då på förhand, antar jag, fått reda på att de vildarna, två SD-vildar då skulle rösta emot Tidöpartiet, och då tyckte de att det här var en sån viktig fråga, så de då plockade tillbaka två stycken personer som redan hade kvitterat ut sig och som inte deltog i de andra omröstningarna under dagen. Men just den här frågan då om medborgarskap så plockades de tillbaka, och sen så genomfördes omröstningen och då vann också Tidösidan. Så hade de här två SD-arna inte, hade de varit utkvitterade, då hade då Tidöpartiernas linje förlorat.
Och vem är mest upprörd över det här då, My?
Jag tror egentligen att alla partier utom Sverigedemokraterna är upprörda över det här. För det rubbar ju systemet i riksdagen ganska rejält om det får långtgående konsekvenser om man inte bara sätter sig ner och reder ut det. Så jag tror, oppositionen är ju självklart upprörda, men jag tror inte Moderaterna är särskilt nöjda med det här. Alltså i worst case scenario är ju att man måste ha alla riksdagsledamöter på plats. Tid har ju hela sin bulk av politik som ska röstas igenom nu. De har till och med plockat in riksdagen extra i augusti. Och det kommer ju bli väldigt komplicerat om man inte har ett kvittningssystem, eftersom partierna också vill vara ute och valkampanja under samma tid. Och då kommer ju kvittningssystemet att vara väldigt viktigt för att man ska kunna ha delar av riksdagen ute och kampanja och delar av riksdagen rösta igenom de här stora reformerna som tidigare vill ha igenom innan det blir val. Så att det här är ju verkligen inte en käpp, men de har liksom bara fällt även Moderaterna i den här frågan. Jag tror inte Moderaterna är nöjda.
Och så kanske de har öppnat en dörr som ingen kanske egentligen tjänar på att öppnas i det långa loppet.
Så är det ju. Risken är ju att det blir, om det här helt, om man då slutar använda det här kvittningssystemet, så måste ju då riksdagsledamöter släpa sig dit även om de är sjuka. Annars så kan de ju då riskera att förlora en viktig omröstning. Och det tror jag inte att, precis som du säger, det tror jag inte att någon egentligen vill. Speciellt inte heller regeringen nu när de har så många propositioner som ska igenom.
Man undrar om de kollade med Jimmie Åkesson innan, om han tyckte att det kändes okej. Han har ju liksom 94% frånvaro i riksdagen.
Han behöver kvittningssystemet.
Han behöver kvittningssystemet. Särskilt nu eftersom det är så tajt parlamentariskt. Så jag undrar om de kollade med honom att skulle det du sugen Jimmie på att tillbringa resten av det här halvåret i riksdagen eller inte?
Vi ska väl också säga några ord om den påstådda flörten som sägs spira mellan Magdalena Andersson och Ebba Busch. Det togs fina bilder på den här duon ihop när de satt bredvid varandra under lanseringen av Volvos nya elbil i Torslanda. Och det fick romansryktena att ta lite extra fart. Tanken på att Kristdemokraterna skulle kunna byta fot om de rödgröna avgår med segern i höstens val har ju fått många socialdemokrater att spinna högt. Jag hörde nästan ända in hit i studion, My.
Och centerpartister.
Och centerpartister.
Att de går igång på allting så fort det andas någon slags uppbruten tid där.
En borgerlig mix.
I mitten.
Men hur ska vi tolka den här flörten då?
Ja, men som att den inte alls är allvarligt menad.
Nej, bilderna var fina.
Jättefina bilder. Alltså Tidöpartierna gick också ut i veckan efter det här och sa att de gemensamt kommer att rösta emot Andersson som statsminister. Och då var ju även KD och Eva Busch involverade, eller en del av det utspelet. Så jag tror att, det är väl som Eva Busch har sagt, man ska inte ta henne för given. Men samtidigt så är det ju helt uppenbart att hon har inte Magdalena Andersson som ett alternativ. Men jag måste också säga en annan sak i det här, tycker jag. Jag föredrar ju ändå le mot varandra och posera på bilder Ebba och Magda mot bråka på toaletten Magda som det var i förra valrörelsen 2022.
Det här känns lite mer vuxet, lite mer moget kanske ändå.
Kan man säga. Även om jag måste säga att jag tycker fortfarande att det är väldigt kittlande att de röker ihop på en offentlig toalett.
Hur många år sedan är det nu?
Ja, det är snart 4 år sedan. Det är ju lite olika beskrivningar av vad som hände, men jag tycker ändå att det är en bra historia, så varför ta reda på exakt vad som hände?
Sådana här glada miner kan bytas fort till någonting annat, det vet man ju också. Men är det dags för Socialdemokraterna att sluta drömma om sådana här gränsöverskridande samarbeten och kanske fokusera på mer realistiska lösningar, Olof?
Nej, det tycker jag inte. Alltså det är ju hela deras strategi att gå fram som ett eget parti, och sen så får de se hur valresultatet blir, och sen så får man forma olika konstellationer efter det. Det ska också tilläggas att Ebba Busch sa ju i en intervju i Expressen, tror jag det var, att hon då, en av anledningarna till att hon gör på det här sättet är av förhandlingstaktiska skäl internt i Tidö. Hon menar på att det här stärker hennes ställning i Tidö.
Bra att säga det.
Precis, kan man tycka att det är lite dumt. Hon har ju
spelat bort kortet.
Hon kan inte längre skrämma de andra partiledarna med att hon då kanske hoppar av.
Nej, det var ostrategiskt.
Det var ostrategiskt.
Jag tycker tvärtom. Jag har inte mött drömmar, men om de är så här orealistiska kanske man bara inte kan bygga sin framtid på det. Alltså med tanke på Socialdemokraterna och deras nu, och Centerpartiets också, tankar kring vad KD skulle kunna spela för roll i en framtida regeringsbildning.
Låt oss kasta oss in i vårt huvudämne för det här avsnittet. För all fakta verkar ju peka åt samma håll. Kvinnor och män röstar rekordolika. Aldrig tidigare har skillnaderna varit så stora mellan könen. Och väldigt förenklat så kan man sammanfatta de här skillnaderna som att kvinnor lutar mer till vänster och män lutar mer till höger. Vi har till exempel en alldeles färsk mätning från mätinstitutet Verian där 64% av kvinnorna uppger att de röstar på det rödgröna blocket, vilket är den högsta siffran sedan valet 2022, och 35% väljer ett parti på Tidösidan. 64 mot 35. Och så det omvända för männen där 43% skulle rösta på rödgröna sidan och 54% på ett parti till höger. Och vad man också ser i den här undersökningen är att det framförallt är män mellan 50 och 64 som framstår som de mest trogna Tidöväljarna. Och för att också kolla lite på hur det ser ut i de yngre åldrarna så finns det en undersökning från GP Novus från tidigare i år där Tidöpartierna skulle få nästan 70% av rösterna om män mellan 18 och 29 år fick bestämma. Och jag undrar, är ni förvånade över resultaten i de här mätningarna som jag pratade om här?
Inte riktigt. Det här är en trend under ganska lång tid. Men det verkar som att det har trillat ner hos partierna nu att det här faktiskt är ett riktigt problem på högersidan. Att man inte attraherar kvinnor och att det blir det här gapet ökar mer och mer.
Och hur länge har man kunnat skönja de här skillnaderna mellan könen då vad gäller röstningsmönster? Vad är liksom, vad ska man säga, point zero?
Men det har gått lite upp och ner genom tiderna. Men det man har sett nu är väl egentligen från början av 90-talet så har det liksom skiftat åt olika håll. Det var ett rekord i könskap 2018, sen var det ett nytt rekord i könskap 2022. Så att det här är ju en trend nu som man får se om den håller i sig 2026 eller om man har kunnat sluta upp det här lite. Och jag tror att det är väl det som flera partier försöker göra nu, att se till att det kanske minskar så att man inte behöver ha en ännu mer växande polariserande trend efter valet 2026 i det här med hur män och kvinnor röstar.
Och visst är det så, Mia, att det har väl också skiftat. Om man tittar på lite längre tillbaka i tiden så röstade kvinnor mer konservativt på 50-60-talet. Vilket då förklaras med att man, fler var hemmafruar och det fanns fler var religiösa, vilket också kopplas till en mer konservativ inriktning politiskt.
Nya vindar blåser.
Precis.
Om jag ska ställa en väldigt svår fråga, vad är egentligen politik riktad till kvinnor? Hur ska vi definiera den om vi ska sätta någon slags grundbalk för vårt vidare snack?
Ja, men det finns ju två inställningar skulle jag säga. Det ena är ju att det ska finnas politik riktad speciellt åt kvinnor. Det är en inställning. Mm. Riktade satsningar, man pratar om kvinnopolitik. De flesta partier har ju kvinnoförbund. Inte Vänsterpartiet tror jag, men de flesta andra partier har liksom kvinnoförbund. Som ska då se till att kvinnors intressen tillgodoses inom ett parti. I det här ingår ju också att man tar fram politik då speciellt riktat för kvinnor. Ett sånt förslag är det här nya förslaget om IVF. En annan inställning då, så det där är den första inställningen, att det ska finnas politik riktad till kvinnor, specifika utspel. En annan inställning är ju att all politik intresserar kvinnor. Det handlar bara om hur man pratar om det och att man lyfter kvinnliga representanter. Just det. Jag skulle säga att den andra delen har väl varit mer representerad i svensk politik än den första delen. Jag tycker att vi har sett nu att det har gått mer åt det där hållet. Alltså, särskilt KD har ju under den senaste tiden verkligen förflyttat sig, tänker jag, åt det hållet att man vill ha politik specifikt för kvinnor. Moderaterna har också varit lite på väg. Sverigedemokraterna har ju försökt, misslyckats. Mm. Men den här andra delen som handlar om så här, kvinnor tycker att all politik är viktigt, kvinnor tycker att trygghet är viktigt, det handlar bara om hur man pratar om det. Det har ju varit mycket med det, den linje man har haft i svensk politik.
Vilka frågor brukar ligga i topp då, när kvinnor ska lista de viktigaste valfrågorna? Vad ser man då framförallt?
Ja, då ser man ju sådana frågor som lite slarvigt brukar kallas mjukare frågor, som kan handla om skola eller omsorg eller vård och klimat.
Och det skiljer sig från vad män tycker är viktigt. För män har ju varit mycket mer liksom trygghetsrättspolitik, migrationspolitiken. Alltså de tycker försvar, de tycker att andra frågor är viktiga, så där finns också en skillnad mellan könen.
Om vi då ska fokusera på Tidölaget idag, eftersom vi med hjälp av siffror och statistik kan etablera att det är den sidan som skulle behöva locka till sig fler kvinnliga väljare och kvinnliga röster. Hur medvetna är de om det här problemet, skulle ni säga, i respektive Tidöparti? För det ser ju olika ut, vi kommer att komma in mer detaljerat på respektive parti. Men om man ska säga på en liksom lite större nivå, hur medvetna är de?
De är väldigt medvetna. Även om jag uppfattade som att Sverigedemokraterna lite har gett upp när det kommer till...
Kastat in den handduken.
Ja, deras argument är ju att de som ett stort parti också har ganska många kvinnliga väljare. Men det täcker ju inte över det faktum att de har det största gapet mellan hur många som röstar som är män och kvinnor på partiet.
Deras argument är att de inte behöver fler, eller vadå?
Deras argument är att deras politik räcker, men det är helt uppenbart att den inte gör det. Så jag skulle säga att de har gett upp.
Okej. Okay. Det är ju också en inställning att ha. Hur mycket tänker de ägna sig åt att lösa problemet då i respektive Tidöparti, skulle du säga, Olof?
Ja, Moderaterna satsar jättemycket på det här. Det har ju varit en återkommande fråga för dem, åtminstone i två mandatperioder, att de då tappar kvinnliga väljare framförallt i storstäder. Jag har varit på flera dragningar där olika partirepresentanter har under timmar visat olika diagram och staplar på hur allvarligt det här problemet är.
Det här var ett stapeldiagram på många timmar du har lagt på att behöva lyssna på det här. Då.
Ja, nej, men det här är verkligen en strategi som de jobbar väldigt hårt med, att försöka locka kvinnor, speciellt i storstaden.
Jag tycker att vi använder Moderaterna då som det första exemplet och grottar ner oss i. Så sent som 2023 så konstaterade de själva att kvinnor var underrepresenterade som väljare, medlemmar och förtroendevalda i partiet. Man konstaterade att hela partiets tapp valet 2022 utgjordes av kvinnor från 19-17%. Man konstaterade också att de senaste tre valen har Moderaternas väljarstöd bland kvinnor minskat med 9 procentenheter. Man konstaterade också i sin eftervalsanalys att Moderaternas tonalitet i valrörelsen 2022 upplevdes som hård och aggressiv av kvinnor, och att Moderaterna inte kunde förklara det nationella samarbetet med Sverigedemokraterna. Om vi då klipper till våren 2026, vad görs då? Vad har hänt? Vad görs för att det här valet inte ska göra saken värre för Moderaterna? Stapeldiagram i all ära, men hur ser det ut rent praktiskt?
Det görs inte jättemycket, va? Om de inte tänker att här Isabella Löwengrips utspel om att kvinnor måste lära sig hur man regerar och att man inte ska rösta så mycket med sina känslor.
Kvinnor har inte koll, var lite grann
kvinnor
budskapet.
Kvinnor har inte koll är väl precis där budskapet. Det här är ju, som Olof är inne på, någonting som Moderaterna lägger väldigt mycket tid på. Och det är klart, jag tycker ju att det är underbart att det är så många människor som funderar över vad kvinnor vill ha. Mm. Det borde fler människor i samhället göra, tycker jag.
Indeed.
Ja. Men det som man kommer fram till är väl liksom lite lama utspel egentligen. Det var ju det här med vindkraft som är min favorit. Kanske ett av de roligaste utspelen som jag varit med om i hela mitt yrkesliv, när de sa att kvinnor vill ha vindkraft.
Hur hade de ens kommit fram till det?
Jag tjatar om det, men det är ju så himla roligt.
Det är en favoritstory.
Ja, det är en favoritstory. Sen har de ju, gör de ju olika satsningar också som handlar om det här med våld i nära relationer, kvinnohälsa. Alltså det finns ju också satsningar, men de är ju liksom inte upplyfta på det sättet att det liksom är profilerade ministrar som driver dem, att man pratar om det i debatten mycket, utan de är ju lite, de har ju ändå lite drunknat i de här lite hårdare frågorna, och det är ju för att det är Sverigedemokraterna som driver debatten väldigt mycket, och de har inga sådana här frågor på sin agenda som man vet traditionellt att kvinnor tycker är viktiga.
Då menar du att Moderaterna anpassar sig efter Sverigedemokraternas retorik, och därmed så faller, vad ska man säga, tonaliteten också åt det hållet, som ju då kvinnor uppenbarligen inte är så attraherade av.
Nej. Så det måste ju vara jättestressande att ha gjort en analys där man har kommit fram till att man, det man gör är fel, och sen så ändå bara fortsätta göra det rakt in i kaklet. För det är ju ändå så här att det kommer inte gå bra för Moderaterna om de inte lockar tillbaka de här kvinnorna och storstadsväljarna. Och de har ett problem, de har ju spett på problemet nu med att säga att man ska sitta i en regering med Sverigedemokraterna, eftersom de här väljarnas största problem är ju relationen till Sverigedemokraterna. Så att det här är ju verkligen... Alltså nu, de har ju på ett sätt valt sida nu, vilket liksom, att vilken riktning de tog ett steg. Men det skapar ju ganska mycket problem för dem.
Ulf Kristersson själv undrar lite vad han gör. Jag minns en film på sociala medier där han började prata om endometriosvården. Jag förstod såklart att den var riktad åt det kvinnliga könet. Men alltså, kan sådana grejer funka? Att han själv är med och lyfter, ja, men nu var det ju IVF-frågan till exempel. Att man ändå förstår att det här är en man som kan tala med kvinnor, Olof.
Ja, det, såklart, vi kommer nog få se mer av sånt. Det kan säkert funka, men att frågan lyfts måste ju ändå vara viktigt för kvinnliga väljare. Sen finns det ju en annan del som My var lite inne på tidigare. Det är att de då försöker att förklara den här politiken som många kvinnor upplevs som lite hårdare på ett annat sätt, som då också attraherar kvinnor. Till exempel att jo, men kvinnor vill också, alltså det är en trygghetsfråga. Det är, att sätta farliga människor i fängelse är någonting som kvinnliga väljare såklart också vill. Mm. Likadant med den ekonomiska politiken, där utgår man ju väldigt mycket från att skattesänkningarna som Moderaterna har gjort, det här, det är någonting som gagnar hela familjen. Det är inte så att en enskild festprisse går ut på stan och får liksom tusenlappar mer i månaden, utan det är ju alltid så att det är familjen som tjänar på detta. Så att, och det är också någonting som de tänker då attrahera kvinnor mer än män.
Ulf Kristersson är också ibland, lyfter han ju fram sin egen familj med 3 döttrar och fru, har jag märkt.
Men det är väl också i den konservativa rörelsen att familjen är liksom den trygga grundentiteten. Så att det handlar ju också om att de har gått åt ett mer konservativt håll, vilket de också vet att kvinnorna inte gör. För att mycket av det här könskapet handlar ju om värderingar. Att kvinnor har mer liberala, frihetliga, kanske man kan kalla det, men liberala värderingar, och att man tycker sådana frågor är viktiga som klimat, miljö, liksom framtiden, hur ska det gå för dina barn, hur ska det gå för dina barnbarn. Och det inkluderas liksom inte riktigt i den här diskussionen som är liksom i det konservativa på samma sätt. Jag tycker ju en annan rolig sak som de kom fram till i den här pamfletten, vad kvinnor vill ha.
Mm-hmm. Som du älskar.
Som jag älskar.
Har du den uppsatt inramad hemma eller?
Nej, men jag har faktiskt tagit hem den så jag kan läsa i den dag och dag när jag behöver roa mig.
Och när skrevs den här pamfletten?
Det var ju deras valutvärdering, så att den kom kanske för typ 2 år sedan. Det är också ett glossy magasin. Den är så glansig och väldigt snyggt upptryckt. Mm.
Ja. Den finns på nätet.
En sak de kom fram till var ju att, på tal om ekonomin, det var ju att kvinnor vill ha råd att skilja sig till exempel. Och då kan man väl säga så här, ja, det handlar ju om hushållsekonomin och det handlar om förutsättningar för din privata ekonomi då, frånkopplat från andra människor. Att man ska inte behöva ha en annan person för att kunna leva. Och det är ju också någonting de inte riktigt kanske, jag vet, de har liksom inte riktigt applicerat det på sin policy än, vilket jag tycker är synd. För att det är en så rolig slutsats, och det är en så självklar slutsats egentligen. Det är ju klart att alla människor, män och kvinnor, vill ha råd att kunna skilja sig. Såklart. Men det här är liksom specifikt för Moderaterna, de har tagit fram det här som en
intressant
sak som kvinnor vill ha.
Men kan de göra båda? de vill ju såklart ha kvar sina manliga väljare. De vill fortsätta sätta liksom hårt mot hårt och visa hur tuffa de är när, vad gäller migration och trygghet och hårdare straff och allt sånt där. Och så samtidigt ska de då prata om de mjuka värdena och få in familjen. Är det det att de känner att de inte får liksom ha plats för båda när de också är ett krympande parti?
Nej, men det är ju klart att det finns plats för båda. Egentligen handlar det om hur man pratar om en fråga. Så om man pratar om det här med liksom hårdare straff och trygghet, så kan man ju också samtidigt prata om förebyggande arbete, sociala insatser, skolan. Det försöker Liberalerna ändå göra. Men så att det finns ju ändå en helhet man kan prata om där de här olika väljargrupperna, vad man har tittat på, tycker att olika delar är mer och mindre viktiga, men själva liksom resultatet tycker ju båda väldigt upp, och både män och kvinnor är viktigt, och det är liksom att det blir mer trygghet. Sen så tror jag ju att Moderaterna och Tidersidan har gått lite fel i hela den här debatten kring till exempel sätta 13-åringar i fängelse. Alltså jag tror ju att när man går väldigt hårt så tror jag att man inte riktigt får med sig den här väljargruppen som står, för kvinnorna står ju ändå lite mer i mitten och väger. Jag tror inte riktigt man får med sig den väljargruppen där, så att jag tror att i vissa delar har man kanske gått lite för långt. Samt det här med tonårsutvisningarna, alltså även om man löser situationen nu, så eller är på väg att lösa den, så tror jag ändå att man har fått en törn hos vissa väljare då som står och väger mitten.
Kanske till exempel var några kvinnor som höjde på ett och annat ögonbryn och tänkte att nej, Moderaterna, ja, kanske inte.
Framförallt tror jag ju igen att det är kopplat till Sverigedemokraterna, att man menar att det är ett inflytande från SD som man ser som ett bevis för vad man inte vill ha. Och där har ju Moderaterna jättestora problem att förklara det här för sina väljare, varför det ändå är en bra idé.
Innan vi går vidare till just Sverigedemokraterna vill jag bara fråga, alltså hur såg det ut under Anna Kinberg Batras ledarskap då? För hon är ju den hittills enda kvinnan som har fått lov att leda Moderaterna. Kunde man skönja någon skillnad då?
Jag minns att jag träffade henne ganska kort efter att hon hade blivit avsatt. Hon var ju i en lite konstig... Jag tror att hon hade liksom varit med om någonting som var väldigt jobbigt för henne. Så hon var ju lite så här, hade liksom lite svårt att ta in exakt vad som hade hänt. Men att hon sa en väldigt rolig sak. Då sa hon, ja, nu har Moderaterna haft fler partiledare som heter Ulf än vad de har haft kvinnor som partiledare. Mm. Men i alla fall, jag kollade lite på det här. Hörde mig lite för hur det var i Moderaterna för typ 10 år sedan när Anna Kinberg Batra var partiledare. Och då var ju också partierna ett mycket större och bredare parti. Alltså det måste man ändå tänka in, för de hade ungefär 26% i opinionen. Det har de inte nu. Det rasade ju ner till ungefär 18 under Anna Kinberg Batras partiledartid. Det tyckte man var lågt då. Det hade varit drömmen nu nästan att ligga stabilt på 18. Men då fanns det också ett mycket mindre könskap. Det var mycket mer balans i Moderaterna där mellan kvinnliga och manliga väljare. Jag kan inte säga varför.
Nej, nej.
Men det fanns... Jag tror ju att representation spelar stor roll i politiken.
Såklart.
Alltså om man har kvinnliga profilerade politiker som liksom syns.
Vilket för oss raskt in på Sverigedemokraterna, som ju är väldigt intressant enligt det här könsperspektivet. Det är väl i princip 70-30 i förhållandet manliga och kvinnliga väljare för dem, ungefär va? Och där är det ju, har det ju även pratats väldigt mycket om representationen, eftersom de har haft lägst siffra, tror jag, vad gäller just kvinnliga representanter för partiet. Hur jobbar de för att få fler kvinnliga väljare? Vet de överhuvudtaget hur man pratar med kvinnor? Så många frågor jag har nu.
Ja, alltså de har ju precis som många andra partier ett kvinnoförbund. Jag läste deras pamflett som är skriven, tror jag, 2022. Mm. Politik för kvinnor av kvinnor.
Och,
jag blev glad. Alltså, ja, man blir ju glad. Va? Fler kvinnor i politiken.
Ja, men om man ska så här. De då konstaterar ju att Sverige är redan ganska jämställt, anser de. De är emot mycket av den politik som ger kvinnor, alltså enstaka kvinnor, fördelar gentemot män. Inkvotering i största allmänhet och såklart ordet feminism.
Det är inte bra.
Det är inte bra. Istället så väger de in kvinnopolitiken i sin övriga politik. Till exempel då att man kopplar samman stor migration, med att det här leder till en större otrygghet för kvinnor. Sexuella trakasserier har ökat också med en stor migration. Andra kulturer har en unken kvinnosyn och hederskultur och så vidare. Så att de vill då, begränsar man invandringen så kommer mycket av de här problemen i samhället som drabbar kvinnor att lösas, menar de.
Okej. Och i faktisk politik då, om vi tar bort, om vi liksom tar bort själva migrationsdelen, som ju förstås är viktigast för partiet, vad har de då för riktad politik mot kvinnor nu 2026?
Nej, man brukar ju få höra från Sverigedemokrater att de säger kvinnor tycker också det är viktigt att sätta förövare i fängelse.
Mm.
Så att deras argument är ju att det inte behövs någon specifik kvinnopolitik. Okay. Däremot så har jag ju ett kärt minne från en tid när Sverigedemokraterna försökte sig på att göra situationstecken kvinnopolitik. Mm. Och det här är, alltså, det här är också en efterlysning, för det här är en pamflett som jag har letat efter i många år. Jag har den
så
någonstans.
Mycket pamflettsnack i det här avsnittet.
Så mycket. Mm. Jag har den någonstans, den kan ha försvunnit i någon flytt, men jag är väldigt besviken över detta i alla fall. Men det var Almedalen, de hade bestämt sig, de hade varit ute och pratat om att man specifikt skulle försöka nå kvinnor. Och då gjorde man ett förskoleutspel.
Mm.
Där man, för det älskar ju kvinnor.
Förskoleutspel, verkligen.
Skola och förskola. Mm. Och då hade man en folder som man presenterade på den här presskonferensen där de hade satt alla sina toppolitiker, bilder på dem som barn.
Mm-hmm.
För det älskar ju också kvinnor.
Barn.
Bilder på vuxna som barn. Och
det var, enda vi vill se.
Det var bara väldigt roligt, för det var ju nästan bara män.
Mm.
Eftersom de nästan bara har manliga. Jag tror att kanske Julia Kronlid, som nu är en av de vice talmännen, jag tror att hon kanske var med också i den här, foldern. Men annars var det liksom Jimmy Åkesson, Rika Jomshof, Mattias Karlsson. Jag vet inte om det var någon mer.
Jens Söder kanske.
Det kan det ha varit, för det här var ganska länge sedan. Det var liksom innan allting var digitalt, så det är därför det har varit lite svårt att hitta.
Har du hittat den?
Nej, jag har inte hittat
den.
Jag har ju hittat utspelet, men och det var mig, vad jag, som jag minns, det är det liksom sista gången de satsade på kvinnor. För det var ju också så här, det var liksom ingen som brydde sig.
Nej.
Det var ingen som brydde sig om Sverigedemokraternas skolpolitik. De har ju försökt gå in senare också och ha lite mer aktiv skolpolitik. Men det har liksom inte riktigt gått. Det är inte där de är starka, och de kan liksom inte riktigt slå sig in, eftersom deras lösning på allting egentligen alltid handlar om migration, och det funkar inte riktigt liksom i skolan som helhet, utan det är bara vissa delar om stök och sådär. Efter det så kan jag inte minnas att de någonsin har försökt igen.
För rättvisans namn ska vi kanske då den här gången tillägga att de har ju faktiskt också annan politik än just det här migrationen. De har ju till exempel lanserat satsningar på kvinnosjukdomar, till exempel, att man så ska prioritera dem i vården och så vidare. Ja,
se där. Tandvård är också stor grej.
Tandvård.
Mm. Kan också, gäller ju också kvinnor, menar jag.
Gör det.
Men någon som verkligen vill rikta sig specifikt till kvinnor, det är ju Kristdemokraternas Ebba Busch. Hon släppte nyligen en film på sociala medier som verkar ha ett ganska tydligt budskap, nämligen att vara kvinna, det är en pärs.
I generationer har vi kvinnor blivit tillsagda hur vi ska vara.
Din kjol är för kort, din kjol är för lång.
Ska du inte ta och visa lite ben? Du visar alldeles för mycket. Har du verkligen tänkt att gå ut sådär? Värst vad du var uppklädd. Är det inte dags att börja på en diet? Ta och tappa de där mammakilorna. Men hjälp, vad smal du har blivit. Är det där allt du ska äta? Har inte du funderat på Botox? Lite fillers i läpparna kanske? Ta och täcka de där gråa hårstråna. Du ser så trött ut.
Vad vill Ebba Busch uppnå med en sån här film, My?
Ja, vad vill hon egentligen? Profilera sig själv. Och sen så vill hon väl påminna om att Kristdemokraterna är ett parti för kvinnor. De har ju pignat till lite när det kommer till sånt här. Och det är ju för, alltså det finns ju ett skämtsamt uttryck att KD är SD för kvinnor.
Mm, just
det. Det finns ju också ett allvar bakom det. Som ju handlar om att de ser att det finns ju kvinnor i den här konservativa rörelsen. Som inte känner att de...
Som kanske är vilsna.
För sig själv, som är lite vilsna och som inte vill rösta på Sverigedemokraterna. Och då ser de ju en möjlighet och potential här att fånga upp de väljarna.
Och Kristdemokraterna vill ju gärna äga vårdfrågan också, som ju har varit ändå klassiskt, lite kvinnligt kodad valfråga. Hur går det för dem där?
Ja, men där går de ju också fram med speciella satsningar då som de tänker attrahera kvinnor mer, till exempel det här med satsningar på förlossningsvård. Ebba Busch har ju också pratat öppet om det här med förklimakteriet och så vidare.
Det har hon. Ja. Hon lyfter fram sig själv ganska mycket här. Det verkar vara liksom en strategi som är uttänkt. Är den smart? Är det rätt?
Jag tror det. Jag tror precis, men som vi var inne på lite snabbt här, bara det, jag tror på det här med representation. Att man känner igen sig i en politiker eller en politisk fråga. Och jag tror också att, det här kanske är separatistiskt av mig. Mm. Jag tror också att det finns någonting mer i att höra Ebba Busch prata om förlossningsvård och förklimakteriet, klimakteriet, än att höra Ulf Kristersson prata om endometrios.
Jo, men så är det ju. Det är ju så enkelt på ett sätt. Och därför tänker jag att Sverigedemokraterna ju då hade verkligen vunnit på att skaffa en väldigt tydlig, stark kvinnlig profil. Att lyfta fram hela tiden. Lyft dem ännu mer. Linda Lindberg till exempel, som ju verkar vara the favorite choice. Men låt henne prata. Jag har
gjort sådana satsningar att lyfta dem, men sen svinner de lite ut i marginalen och
Så ser man plötsligt inte av dem, men det tycker jag vore varit ganska en enkel lösning ändå som man kan försöka med. Sen har vi ju Liberalerna som ju bekant kämpar på med både det ena och det andra, men där just vad gäller kvinnliga röster har de väl egentligen inte något större problem, va? Det brukar vara ganska jämnt mellan könen, va?
Det har det varit, men jag tror att de kommer ha ett problem, större problem nu eftersom man har öppnat för Sverigedemokraterna. Som vi var inne på, jag var inne på innan, det är ju ett problem för de kvinnliga väljarna som ligger i den här mittenföran. Och sen så har vi också sett ju att de här nya medlemmarna de har fått har en ganska tydlig manlig profil. Alltså det är äldre män som har gått till Liberalerna nu när de känner att de har kommit hem till borgerligheten genom att öppna för Sverigedemokraterna. Så att jag tror att det här kommer att bli ett större problem för dem framåt.
Vad ser vi för riktad politik då från Liberalerna till de kvinnliga väljarna?
Ja, de innehar ju jämställdhetsministerposten och där finns det såklart mycket politik som det riktar sig såklart mot hela samhället, men det är ändå mycket politik som syftar till att lyfta kvinnor och kvinnliga rättigheter och så vidare, och där sticker de ut i Tidösamarbetet. Det här är ju en fråga som de satsar mycket på, till exempel då med öronmärkta pappamånader, jämställdhetsbonus, krav på lika lön för män och kvinnor och så vidare. Sen har de även det här som de andra Tidöpartierna har med brottslighet då, som de kopplar mer till könsrelaterad brottslighet då, till exempel hedersförtryck och så vidare. Så att ja, men de är väl det partiet i Tidösamarbetet som satsar mest på, eller som sticker ut mest på det området.
Men vad gäller det här med föräldraledighet så finns det väl lite, det skär sig väl lite nu mellan KD och de andra,
det är också en del av den här rörelsen jag tycker att vi ser som är lite ny. KD vill ju avskaffa de här pappamånaderna. Menar att familjen själva ska avgöra hur man delar upp föräldraledigheten, fast ju all forskning visar ju att då tar ju kvinnorna ut med föräldraledighet. Alltså det är ju inte en jämställdhetsreform helt enkelt.
Nej.
Så där finns ju en slitning inom Tidöpartierna.
Ja, det är väl också det som är kärnan i Kristdemokraternas politik som riktas mot kvinnor, att det är just individen som står i fokus, att alltså, jag som, nu är inte jag kvinna, men den som är kvinna, det ingen ska tala.
Om du hade varit kvinna, Olof.
Ingen ska säga till mig som kvinna vad jag ska göra och så vidare, så att ja.
My, du vill gärna lyfta en grej som Liberalerna verkar väldigt sugna på att promota just nu. Det är nämligen att visa hur gymnasieminister Lotta Edholm knyter tyg.
Vill jag gärna lyfta det.
Vi ska lyssna.
Nu ska jag visa hur man kan vika en scarf på ett fint sätt. Det går inte för det syns inte.
Så de ligger så mot varandra, va? Ja. Så viker du en gång så och en gång så och sen en tredje gång så.
Men det här sista seminarien passar med.
Sen blir det
perfekt.
Sen blir det
perfekt. Tack.
Ja, är det här smart?
Ja. Jag orkar inte.
Okay. Vi bara låter
nej, men,
det vara.
Nej, men så här. Det här är ju... Ibland så tänker jag att de måste sluta tänka på hur man ska nå ut i olika målgrupper. Och bara prata om politik som politik är.
Men då är ju det här avsnittet helt bortkastat. Vad pratar vi om då?
Vi pratar ju om så här. Kan man prata om politik på olika sätt för att nå olika målgrupper? Men jag menar så här att försöka nå en målgrupp genom att knyta en scarf. Det är liksom lika dumt som Isabella Löwengrips uttalande om att kvinnor röstar med för mycket känslor. Alltså det är ju liksom i samma fara skulle jag säga.
I samma låda.
Ja, och det är bara, nej jag säger nej tack. Det finns andra tutorials på internet och hur man knyter skafar. Jag är inte emot hantverket att knyta en skaf.
Bra ändå att
jag har skaf för mig just nu.
Det har du. Har du lärt dig något av
fult
Lotta?
Fult knuten, men dock.
Exakt, du kunde ha lärt dig någonting av Lotta Edom. Du kanske borde kolla på hennes skola. Ja. Jag tycker i och för sig att det ser bra ut, så det är inte det. Men...
Jag skulle ju säga gärna ta emot en tutorial från Ulf Kristersson om hur man knyter en perfekt slipsknut. Om han hör detta så gärna.
Okay. Men har inte Adlan Shekarabi har väl haft sånt ute när han knyter en fluga, eller hur? Har han inte det?
Jo, men det är väl bara han i Sverige som bär fluga också.
Nej, men nu känner jag på tal om det här med cirkusapa. Ni behöver inte visa oss hur ni knyter olika saker. Ni behöver bara föra fram politik och visa vad ni vill så vi vet vad vi ska rösta på. Och då undrar jag, varför lyckas den rödgröna sidan bättre med att attrahera kvinnliga väljare?
För att det handlar om värderingar. Och det handlar om det som vi var inne på också, vilka frågor som är... som partier driver och att kvinnor har fler frågor på som vänstersidan driver, alltså välfärd, klimat och så vidare. Så att jag tror att det handlar ju mer om det.
Men då tackar vi väl för idag, My och Olof. Vi tar på skarfar, slipsar, gör vad vi vill, går ut i valborgshelgen och så hörs vi igen på måndag.
Och hör inte av er och berätta vad kvinnor vill ha om det inte är någonting rimligt.
Skicka inte det till oss, skicka det till Ulf och kompani.
Skicka det till Moderaterna.
Ja, exakt. På måndag ska vi förstås recensera partiledarnas insatser efter den stora partiledardebatten i SVT som hålls på söndag. Så lyssna på oss då. Passa på att njuta av solen så länge, den kanske inte stannar för evigt. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.